P1, Sveriges Radio.
My name is Luna. It's so nice to see you. How do you like the fair so far?
Det här är Luna, en meter lång vit robot med armar och ben och stora gröna ögon som står på en rymdmässa i Bremen. Framför rymdroboten står utvecklaren Adrian Lubitz och så konflikts Robin Olin.
Can you ask her if she thinks there's a risk of a conflict in space?
That she won't answer to that. So she won't know that because she only knows what we trained her to know. So
yeah. What happens if I try?
You can try that, but then either she won't answer at all or she will
Hello Luna.
Say that she doesn't learn that.
Who should I ask about conflicts in space at this conference?
Aliens?
Aliens?
Yeah, that's actually a smart answer. I didn't know she knows that.
Men det är inte alls rymdkrig med aliens som dagens konflikt ska handla om, utan om vår strävan att nå allt längre ut till månen och till Mars kommer att förena oss över nationsgränserna eller skapa nya konflikter. Ja, kanske till och med storkrig där ute i rymden. Välkommen till Konflikt. Jag heter Sharon Joma. Vi ska återvända till rymdmässan i Bremen, men först.
Så här lät startskottet för den nya rymdrustningen.
China has flight tested a new missile which defense analysts believe is designed to destroy satellites. On October 30th, China conducted a flight test of its new Dongnung 3 missile from the Kola missile test complex.
2007 chockade Kina världen genom att skjuta ner en av landets egna vädersatelliter. Det kanske kan verka märkligt att det skulle provocera. Men det här visar att Kina har kapacitet att i ett slag krossa ett lands militära och civila hjärta som pulserar där i rymden. Den lyckade förstörelseakten väckte världen och kanske alldeles speciellt den nation som är jätten i rymden och byggt mycket av sin militära verksamhet på just satelliter. USA.
Low Earth orbit satellites have become indispensable for the US military for communications, for GPS navigation to guide smart bombs and troops, and for real-time surveillance. But they are also extremely vulnerable.
Året därpå svarade amerikanerna med att göra ett liknande test. Sedan dess har spänningen ökat lite sådär i skymundan, tills Donald Trump drog ett skämt.
We may even have a space force. We have the Air Force, we have the Space Force, we have the Army, the Navy. You know, I was saying it the other day because I said, maybe we need a new force, we'll call it the Space Force. And I was not really serious. And then I said, what a great idea, maybe we'll have to do that. That could happen.
USA borde ha en särskild rymdstyrka. Jag var inte helt allvarlig när jag sa det där på ett möte nyligen, men det kanske inte är en så dum idé, sa Trump vid ett besök på en rymdbas i Kalifornien.
Very importantly, I'm here by directing.
I somras blev skämtet verklighet.
A space force as the sixth branch of the armed forces. That's a big statement.
Och allvar.
Space is a warfighting domain, just like the land, air and sea.
Rymden är nu en krigszon, precis som marken, luften och havet. Och den här nya rymdstyrkan blir alltså en egen militär gren i det amerikanska försvaret. Amerikanerna ska med Trumps ord tämja nya gränsmarker.
When it comes to defending America, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space. So important. Got it? Let's go get it, General.
Det är en fråga om nationell säkerhet, sa Donald Trump. Det räcker inte att vi finns där. Vi måste dominera rymden.
Det här är alltså då ett...
Sveriges Radios Washington-korrespondent Kajsa Boglind står framför en av relikerna från den tid då det var Sovjet och USA som tävlade om att dominera rymden.
Ett, ska säga 4-5 meter långt, ganska smalt metallrör i vitt med en typisk amerikansk stjärna på, och sen så står det US Air Force.
Hon betraktar resterna av kalla krigets rustningsprojekt i en av utställningshallarna i Washington Air and Space Museum.
Det är en antisatellitmissil som ska kunna skickas ut och skjuta ner fiendens satelliter. Det är den här sortens missiler som skulle kunna tas i bruk nu igen.
Hennes guide för dagen är Jim Shear, som egentligen jobbar för NASA men just idag är volontär här på museet.
There are all kinds of different purposes for satellites, right? As long as it's an enemy satellite in low earth orbit, this could take it out.
Terrorbalansen mellan öst och väst bidrog till att ingen gick över gränsen. De två stormakterna hade koll på varandras vapenarsenaler och antisatellitvapen som det här på Washington Air and Space Museum blev förbjudna enligt avtal. Så när kalla kriget tog slut var den amerikanska dominansen total. Landet kunde skicka upp sina militära satelliter utan hot. En fred som amerikanerna kunde gilla. Men idag har spelplanen ändrats.
But now some adversaries are developing capabilities, and so then you have to figure out how to deal with that, right?
Vi är inne i en ny, mer intensiv och oklar rymdera med fler spelare på plan. Och då finns det risk att vi återigen får höra vapenskrammel i rymden, säger Jim Shear.
There's a serious question about whether we cross a line at some point and start weaponizing space.
And in that scenario, this might be one of the things that we go back to and
it
see.
Could come back, yes.
Det sa NASA-anställde Jim Shear. Reportrar var Kajsa Boglind och Ulrika Bergqvist. Ja, nästa Star Wars ser kanske inte ut som George Lucas populära filmepos där moderskepp skjuter på varandra med laservapen i rymden. Nej, det är just satelliterna som är det troliga scenariet för en konflikt i rymden just nu. Jag besökte Försvarets forskningsinstitut för att träffa en man som vet mer om det här.
Jag kan bara visa dig den här väldigt snabbt.
Ja.
Det där är förresten alla aktiva satelliter för tillfället.
Det vi ser och har sett dem sedan nästan 10 år nu är att många länder håller på att utveckla vapen för att ge sig på varandra satelliter. Och man har till och med testat dem, man gör det regelbundet, man testar de här systemen. Det är en relativt ny utveckling, det problemet fanns under kalla kriget men sen försvann det under många år. Men nu ser man återigen att man går åt det hållet.
Analytikern och astronomen Daniel Faria visar mig en skärm med många, många små blinkande prickar på hans kontor. Satelliter i omloppsbana kring jorden. Hans jobb är just att dagligen följa rörelser och utveckling där uppe.
Det finns ju en uppsjö av nya civila teknologier som har en residual förmåga att fungera som rymdvapen. Och som man numera blir allt mer orolig för. Som till exempel att plocka ner utkänta satelliter och objekt som inte fungerar längre så att det inte fortsätter snurra runt uppe. Den typen av teknologi kan man ju använda som ett rymdvapen. Man kan plocka bort landsatelliter. En annan ny teknologi som håller på att dyka upp är on-orbit servicing. Att man åker upp och lagar eller servar satelliter. Med den teknologin kan man åka fram till en satellit, kanske skruva av en solpanel och sätta på en ny. Men kan man göra det så kan man också åka upp till någon annan satellit och skruva av en solpanel.
Vi har alltså tusentals satelliter ute i rymden för olika ändamål. Att ta bilder av jorden för positionering och forskning, för kommunikation och spaning. Men samma teknik är också värdefull när det gäller krigföring och försvar, i synnerhet för amerikanerna. För att till exempel kommunicera mellan trupper på marken eller för att förvarna om ett kärnvapenanfall. Sven Gran, som bland kollegorna går under smeknamnet Sveriges Mr. Space, är idag pensionär men verksam på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han liknar satelliterna i rymden vid vapensikten. Vapnen som finns på marken kan med satelliternas hjälp i rymden precisera och sikta på olika platser på jorden. Och det gör satelliterna till strategiska och ömtåliga måltavlor om man så skulle vilja.
Och om man berövar motsidan deras sikte så tar man ifrån dem förmågan att försvara sig eller att anfalla. Både anfalla och försvara sig. Så att därför är observationssatelliter av olika slag, de har en enorm betydelse eller förmågan att föra krig på jorden.
Genom åren har idéerna om hur man ska använda rymden i krig varit många. Till exempel för att kunna förflytta trupper via rymden.
Har man varit med så länge så har man hört alla vansinniga idéer. Jag menar, till exempel som att göra en sorts rymdfarkost och kunna flyga från A till B och landsätta trupp liksom på andra sidan jordklot inom 45 minuter. Men sådana där idéer har på fullt allvar ventilerats alltså, och utretts och studerats. Och slutsatsen har varit att tja, det var ingen bra idé.
Men med allt fler spelare där uppe ökar risken för konflikt. För även om de stora rymdnationerna ofta deklarerar sin egen fredliga ambition så påpekar de också rätten till ett försvar. Och USAs dominans bland satelliterna kan förvandlas till en sårbarhet. Ryssland har ju redan en rymdstyrka och Indien har också stora ambitioner. 2022 får vi se barn av moder Indien i rymden, sa premiärminister Narendra Modi i somras. Men det är Kina som hotar USAs dominans i rymden, påpekar Sven Gran från KTH.
De är aktiva inom alla områden av rymdverksamhet. Civil, militär, utforskande av solsystemet, skicka upp astronauter. De gör precis allt. Alltså. De kommer skicka folk till månen, jag är övertygad om. Så de är aktiva över hela fältet. Ett mycket aktivt rymdprogram. Och som dessutom börjar privatiseras. Det dyker upp liksom kinesiska Elon Musk, märkligt nog, som utvecklar egna raketer och sånt där. De går full fart framåt på alla områden i den här branschen.
Så hur stor är då faran för en konflikt, ja till och med ett krig idag i rymden?
Jag tror att det skulle kunna uppstå när som helst, en potentiell konflikt, att det skulle kunna starta i rymden. Men jag tror inte på att vi i den närmaste tiden kommer att se ett fullskaligt rymdkrig.
Sa alltså Daniel Faria på FOI. De militära aktiviteterna i rymden är ju ofta hemliga och svåra att få insyn i. Istället är det de civila delarna som visas upp. Som på konferensen International Astronautical Congress som varje år samlar hela världens rymdaktörer. Under det kalla krigets och rymdkapplöpningens dagar var den här konferensen en av få möjligheter för rymdfolk från både öst och väst att mötas över järnridån. Nyligen hölls årets mässa i tyska Bremen. Och idag vill allt fler ha en del av rymdkakan. Här finns länder som Rumänien,
so the Romanian Space Agency booth,
Israel och Förenade Arabemiraten.
We are the Israel Space Agency.
Hi, I'm from the United Arab Emirates Space Agency. Our space sector might be young, but it's ahead of its time.
Sida vid sida med privata företag som rymdraketbyggare från Kina.
And your slogan?
Land your dream into space. New space, new possibilities.
Och rymdrekryteringsfirmor från Europa med catchiga slogans.
We are passionate about people and passionate about space.
Och här finns också ledarna för världens största rymdagenturer som amerikanska NASA, europeiska ESA och så ryska Roscosmos. Så vad tänker de om de växande säkerhetspolitiska spänningarna i rymden nu? Konflikts Robin Olin är där.
Vid en första anblick
är det en samling mycket olika herrar som kliver upp på scenen inför tusentals åskådare. Förutom ledarna för Kanadas, Indiens och Europas rymdstyrelser hör vi den fåordige Dmitrij Luskotov från ryska Roskosmos. Och Zhang Keyan från Kinas rymdmyndighet som läser ett långt formellt uttalande på kinesiska.
And this morning I had also a very good discussion with NASA administrator Mr. Bridenstine for our bilateral.
Och så Jim Bridenstine från amerikanska NASA som springer runt på scenen och stjäl showen.
And it dawned on me that NASA's budget is $21.5 billion. So we are equal to the rest of the world combined.
Han påpekar att NASAs budget på nästan 22 miljarder dollar är lika stor som alla de andras tillsammans.
I am telling you, we cannot do what we do without the support of our international partners.
Men vi vill göra det här ihop med er, säger han. Ett budskap som de andra hakar på. Om människan ska erövra rymden så måste man göra det tillsammans, över nationsgränserna.
Hello, Robin Olin, Swedish Radio. I wonder if you are worried about an increased militarization of space.
Så när jag på presskonferensen efteråt ställer frågan om den ökade militariseringen som pågår, då blir det först undvikande svar. Den europeiska rymdstyrelsen ESA har bara fredliga syften och jag hoppas att konflikter från jorden inte kommer till rymden, säger ESA-chefen Jan Werner.
We don't have the conflict in space, even we have sometimes conflicts on Earth.
Och tar den internationella rymdstationen som exempel, där ju amerikanska, ryska, japanska och europeiska astronauter samsas fredligt. Dmitrij Luskotov från Ryssland har inget att tillägga, säger han. Men Jim Bridenstine från NASA däremot lägger ut texten mer. NASA vill samarbeta, men det pågår bekymrande aktiviteter där ute, säger han.
There are certainly activities in space that are concerning.
När Donald Trump tidigare år utsåg honom till NASA-chef så var det omdiskuterat. Eftersom han inte är vetenskapsman, vilket är brukligt, utan en republikansk politiker. Som kongressledamot röstade han för Trumps förslag att bilda en Space Force.
The Space Force came up for a vote on my subcommittee, and I voted for it in a strong bipartisan way because of the intelligence that we were receiving.
Jag baserade det på oroande underrättelseinformation, säger han. Presidenten tar på stort allvar och skyddar rymden från kriminella handlingar, fortsätter NASA-chefen Jim Bridenstine.
We have to make sure that those nefarious activities result in no diminishment of space-based capability to improve the human condition on Earth. And I think the president is strongly committed to that.
Efter presskonferensen skyndar han vidare och vill inte svara på exakt vilka handlingar han syftar på.
I'll give you my cards. Yeah, I'll give you my card. So we have some time later in the week. We don't have time right now.
Okay.
We gotta run right now.
Men chefen för den europeiska rymdstyrelsen ESA, Jan Werner, står kvar och småpratar. ESA kan fungera som en slags medlare i rymden nu, säger han.
Yeah, in fact it is like that. In fact it is also between especially Russia and America is not the problem, but United States of America and China, this is sometimes an issue and then we can play a role in between and this is fine.
USA och Ryssland håller sams just nu. Men vi kan spela en roll för att lösa problem mellan USA och Kina, säger han.
We were talking about the space force here and the United States is talking more and more about that aspects of space. Does that worry you at all?
I hope that there will be not something like space troops or whatever, so we don't need that.
With this music in the background, it sounds like they're already coming.
No, this is just the launch of a normal rocket and you have some noise over there. Yes, but no, I think we should avoid any further politicization of space. Okay, thank you so much.
Vi behöver inte mer politisering av rymden, säger ESA-chefen Jan Werner, som hoppas slippa se några rymdtrupper där ute. så blir vi överröstade av en ny presskonferens där en raketuppskjutning visas på storbildsskärm, musik lagd med hårdrock.
Så hur stor är då risken för att de här länderna som officiellt talar om samarbete istället hamnar i en konflikt kring satelliterna som vi hörde om tidigare? Victoria Samson och Brian Whedon på organisationen Secure World Foundation är två av världens ledande experter på området rymdsäkerhet. Deras oro handlar inte heller om ett regelrätt krig i rymden, utan om risken för ett missförstånd eller en incident rörande en satellit där uppe kan bli en tändande gnista för en militär konflikt här på jorden.
That something that happens in space could spark or escalate conflict on Earth. If there's an anomaly or something happens with a very sensitive national security satellite in the middle of a crisis, that could be misconstrued as an attack that then sparks something on Earth.
Särskilt USA är väldigt känsligt för om något skulle hända en amerikansk satellit, säger de.
Particularly between the United States and the Chinese, we have different ideas of what is considered escalatory and inflammatory behavior. The Chinese tend to think they can ratchet things up and they can ratchet things back down. Whereas the United States looks at it as a one-way street. And so my concern is that the Chinese might think they can escalate things and get the United States to back down and inadvertently create some sort of conflict either on orbit or on the ground as a result.
What would escalate things mean in this case?
This would be kind of like a close approach to one of our exquisite intelligence, the billion-dollar intelligence satellites. Those are kind of the crown jewels of the US satellite network.
Jag är orolig för att kineserna tror att de kan markera mot USA i rymden genom att till exempel närma sig en av de amerikanska kronjuvelerna, underrättelsesatelliter, värda miljarder, säger Victoria Samson. Hon har en bakgrund inom arbetet för kärnvapenkontroll. Brian Whedon arbetade tidigare i det amerikanska flygvapnet just med att bevaka satelliter. Tillsammans har de kartlagt den militära upprustningen i rymden med särskilt fokus på antisatellitvapen som Ryssland och Kina satsat på senare år, vilket oroar USA. De vill få amerikanska makthavare att tänka över hur man bäst ska hantera det.
To help inform this discussion about what should the US policies and strategy be in response to the growing threats. Because there is a camp that says, well, the response to Russia and China's ASAT weapons is more US ASAT weapons. And we're going to deter them by threatening their satellites. And it's really hard to see how that can work because Russia and China don't rely on space nearly to the extent the US does.
Det är svårt att se hur en kapprustning i rymden ska gynna amerikanska intressen, säger Brian Whedon. Eftersom USA militärt är så mycket mer beroende av rymden än vad Kina och Ryssland är.
What's changed in the last, let's say 15 years, is the US has significantly improved the space capabilities it uses to enhance its military power, and it uses them in conventional warfighting around the world. All the missions we have in Iraq, Afghanistan, everywhere else, almost all of them use space to some degree.
I Irak, Afghanistan, ja nästan överallt har den amerikanska militären använt satelliter i krigsföringen, säger han. Så vad är det då som hindrar Kina, Ryssland och USA, som uppenbarligen byggt upp kapacitet för att slå ut varandras satelliter, från att verkligen göra det? Det enkla svaret: alla har så mycket att vinna i rymden.
And there's more and more countries realizing that space can do a whole lot to improve conditions on the world. So I think there's also that concern that if we do go down this path, we could jeopardize those uses of space, and that could have massive implications on Earth.
Right. I mean, reciprocity is a big concern. You think about the first time we had a satellite go over the United States. The United States could have protested and said, no, we don't want that to happen. We kept our mouth shut because we wanted to be able to do the same.
Som vi nyss hörde så handlar mycket om konflikterna i rymden idag, om de här satelliterna i jordens omloppsbana och hur de ska försvaras. Vi ska lämna dem nu och ta oss ännu längre ut i rymden. För morgondagens konflikter kommer kanske utspela sig just där, på månen eller Mars, eller det talas till och med om Merkurius. För allt fler stater, men också privata entreprenörer, verkar drömma om att ta sig allt längre ut. Som Silicon Valley-företaget Moon Express, som vill driva gruvor på månen. VD:n och grundaren Navin Jain har kallat Moon Express för den fjärde stormakten som intar månen.
And it is so exciting. In fact, the only people who have ever gone to the moon are three superpowers. So not only we become the first company ever to land on the moon, we actually become the fourth superpower. And it won't be UK, it won't be Germany, it won't be France. It will be a group of entrepreneurs who are doing it.
Det blir inte Storbritannien, Tyskland eller Frankrike som blir nästa grupp ut i rymden, utan vi entreprenörer, sa en lycklig Navin Jain. Och så har vi ju förstås multimiljardären Elon Musk och hans SpaceX, som nyligen sålde rymdbiljett till månen till en japansk entreprenör.
Finally, I can say, I can tell you that I choose to go to the moon. Yeah. Yeah.
Så vad händer då om mänskligheten verkligen tar nästa steg och faktiskt bosätter sig där ute? Människan i rymden. Ja, det här kan ju också ge upphov till både existentiella och filosofiska diskussioner. Även för svenskar i rymdbranschen, som Christian Krokstedt från det svenska rymdbolaget som är på mässan i Bremen för att locka fler att skjuta upp raketer från den svenska uppskjutningsbasen S-Range utanför Kiruna.
Om man drar den vidare parallellen så har vi att okej, men vi alla skapade av någon form av stjärnedamm i slutändan. Det kanske är vår riktiga plats att vi ska bege oss ut och att utforska den här miljön, att det är vår skyldighet att faktiskt göra det mot våra då skapare, så att säga.
Är det så du ser det?
Nej, jag tycker att det är ett fint sätt att se på den.
Ja, människan som en skapelse kommer ur stjärndamm som kan göra gott och ge tillbaka till rymden. En positiv rymdvision. Men också med nya utmaningar. Som Anna Ratsman, generaldirektör på Rymdstyrelsen, alltså den svenska motsvarigheten till NASA, funderar över.
Det förvånar mig lite, för det har ju pratats mycket om månen och Mars länge, men att det är så stort fokus här på månen, det är en av de sakerna som förvånar mig lite. Det är klart att vi kan vara med, inte direkt och kanske kolonisera, men om vi har teknik eller det är intressant forskning som hjälper oss och som är bra för oss och där vi har framstående förmågor, då tycker jag det kan vi vara med på. Men det är inte så att vi sätter bopålar där i närtid.
För det verkar ju vara det diskuteras ju mycket kring det, att börja bygga upp mer permanenta strukturer och sådär. Och då tänker jag att den här typen av frågor som vi pratar om nu handlar ju mest om säkerhet kring de egna satelliterna. Men när man börjar flytta ut i rymden på det här sättet så ställs ju en massa av frågor kring vem som har rätt till vad och hur man ska skydda miljöer och sådär.
Jo, absolut gör det. Och där tror jag inte man är helt på det klara. Men man ska också komma ihåg att det var ett tag sedan man var på månen. Så att det är väldigt, man ska ha planer och man ska ha visioner, men man är inte där än. Och vi kommer komma dit till månen igen, det har vi varit förut. Men jag tror att det är precis som du säger, det är en hel del som måste lösas så att det betyder vad som gäller.
Ja, vad är det egentligen som gäller i rymden?
My charge from the president is to go back to the moon. But to do it differently than we did in the 1960s and the 1970s.
Vad gäller när USA nu tänker åka till månen för att stanna, som NASA-chefen Jim Bridenstine uttrycker det.
What he signed was Space Policy Directive 1 that says we want to go to the moon and we want to go sustainably. This time when we go to the moon, we're going to stay.
Nu när man vet att det finns vatten på månen finns också möjligheten att bosätta sig mer permanent där. På ett seminarium med astronauter som handlar om hur det är att leva i rymden jämför moderatorn det vi står inför med när européerna koloniserade Amerika.
Discovered the world later with Columbus to discover America. Colonization of the moon and maybe of Mars are within reach.
Så, ja, vad är det egentligen som gäller då? En av de mer spirituella uttolkarna av det på mässan heter Susan Jewell. Hon är konstnär och arbetar med det själsliga livet hos astronauter på långa rymdresor. Med konst och musik. Och hon talar om onda och goda krafter.
If we really are to go and out into I would say home, because space, we're a spaceship Earth. We're not separated from the universe. So that's one thing for you to accept. If you don't accept that, everything I say meaningless to you. We're just going back home.
Vi är på väg hem, säger Susan. Hem till rymden. Vi ska bli en multiplanetär art. Men för att inte återupprepa de hemskheter vi gjort på jorden måste vi hitta den goda kraften inom oss.
Enable, you know, the predominant force to be the good force. That's all I can do.
Det kanske mer vetenskapliga sättet att angripa frågan, hur människan ska undvika att göra ont i rymden. Det är det som heter space law, rymdjuridik. En disciplin som har sin grund i ett avtal som slöts år 1967. The Outer Space Treaty, rymdfördraget. Som skulle reglera vad stater får och inte får göra i rymden.
Of course, it is not the only reason why we haven't had any conflict in space right now, but it certainly helped.
Frans von der Dunk är professor i rymdjuridik vid universitetet i Nebraska, USA. Rymdfördraget har hjälpt oss att undvika en konflikt i rymden, säger han. Och det kan vi tacka unika omständigheter då för 50 år sedan. Som gjorde att de två huvudspelarna i rymden då, USA och Sovjetunionen, såg en vinning i ett avtal.
The US in 1957, so 10 years before, had been totally surprised, embarrassed by Sputnik 1. And they thought the Soviet Union was this backward country and the US was the leader of the technological new society and stuff like that. And lo and behold, the Russians, the Soviets were the first to launch Sputnik. There was an enormous scare.
När det i amerikanernas ögon efterblivna Sovjetunionen sköt upp Sputnik och sen var först i rymden med i stort sett allt, då blev amerikanerna skräckslagna, säger han.
The first man in outer space, the first woman, the first dog before that. So the Americans were from their perspective interested in a treaty because it would in their perspective bind the Soviet Union more than the United States. Now you can of course then think, well, why did the Soviet Union then agree to that? They realized that their advantage was only going to last a couple of years.
Ja, båda sidor var rädda för den andres framsteg och ville ha ett avtal som begränsade motståndarens militära makt i rymden, säger Frans von der Dunk. Rymdavtalet slår fast att rymden och månen tillhör alla, inte ett enskilt land. Aktiviteter i rymden ska gynna hela mänskligheten, inte en nation. Och om ett land orsakar skada på ett annat lands egendom i rymden, som till exempel en satellit, då blir det landet ersättningsskyldigt. Och fördraget förbjuder dessutom kärnvapen i rymden. Efter rymdfördraget har flera andra avtal tillkommit, bland annat månavtalet. Det finns kritik mot att viktiga delar saknas, som till exempel hur privata aktörer i rymden får agera. Men Frans von der Dunk anser att rymdfördraget ändå är det bästa vi har. Och han är orolig för att USA nu ska dra sig ur.
And there have been some rumors. So far we've been able again to make the argument, well, you lose much more than you gain. But it's obvious that this administration, you know, more than all the US administrations before that together, has a lack of sense of the value of international cooperation and international law. So the risk is certainly there.
Det har ryktats om det, säger han. En nyckelfråga tror han blir vad som egentligen är tanken med USA:s nya rymdstyrka, Space Force.
If the Space Force would come to mean that, hey guys, we're going to hang a few nuclear bombs up there, then that is of course in violation of the treaty. That's the other end of the spectrum. And then of course you can imagine there a lot of in-between scenarios where it becomes more difficult to judge whether this is in conformity with international law or not.
Om det till exempel betyder att USA ska placera ut kärnvapen i rymden eller göra andra militära offensiva handlingar, då strider det tydligt mot rymdfördraget. Och då finns det en risk att USA helt enkelt inte vill vara med längre. Det vore olyckligt, säger Frans von der Dunk. Särskilt eftersom avtalet faktiskt, trots sina brister, är tydligt med vad som gäller om människor permanent börjar kolonisera rymden. Något han ofta får frågor om, säger han. Till exempel på middagar när han berättar att han är professor i rymdjuridik.
I mean, it's still a nice subject to start about at a reception, right? And if people hear that I'm making my money with space law, teaching it, investigating it, and even consulting on it, people start laughing, you know, and then they say, okay, tell me, who owns the moon?
And what do you answer?
And I say, well, that's a good question, and actually a relevant one as well, because of all the mining ideas about the moon. It is now important that people realize that the moon is not belonging to any particular country.
Nej, månen tillhör ingen. Kolonisering i rymden är förbjudet enligt rymdfördraget.
Because of a particular article in the Outer Space Treaty, there is a realistic chance that we are able to avoid what happened over four centuries in the world.
Fast, säger rymdjuridikprofessorn, det finns ett scenario där en konflikt skulle kunna uppstå ändå. För vad händer om människor som bosatt sig där ute väljer att utropa självständighet?
So we want to create our own society, which is how the United States came about, right? Of course, back in the days, the Brits didn't take that kindly. They actually sent forces to try and subdue the guys who wanted to break loose. There was some bloodshed there. I'm only hoping that if that happens in outer space, the terrestrial countries will say, sure, go ahead, you know, make your own legal construction, call it a state or whatever, to get to a more peaceful solution there.
Do you think this is the future you're talking about now, that this is a realistic scenario?
Yeah, I won't give you any deadline or timeline, because that's not for me to judge. But I think there are sufficient money put in there, sufficient bright minds. I think that will be realistic.
Ett realistiskt framtidsscenario enligt rymdjuridikprofessorn Frans von der Dunk vid universitetet i Nebraska, som alltså hoppas att man kan undvika separatistiska våldsamheter i rymden framöver.
Hur ska man då hantera människans flytt ut i rymden rent juridiskt? Ja, det här kanske kan låta lite som science fiction, men det här är något som engagerar allt fler jurister i internationell rätt idag. Och människans flytt ut i rymden och de tvister som kan uppstå där är också ämnet för årets omgång av den största tävlingen i rymdjuridik, Laxmut Competition. Tävlingen anordnas av International Institute of Space Law mellan de mest framstående studenterna på området över hela världen. Årets fall, där studenterna ska representera två olika sidor och lägga fram sina bästa argument framför en panel med domare i internationell rätt, ser ut så här.
Året är 2056. Och två fiktiva stater, Calvion och Neapalia, har hamnat i en konflikt på Mars. Calvion är ett fattigt utvecklingsland i desperat behov av naturresurser och har därför satsat på ett nytt rymdprogram för att utvinna mineraler på Mars. Neapalia är ett rikt utvecklat land och vill istället bygga upp kolonier på Mars. För att göra det placerar Neapalia satelliter med speglar runt planeten för att höja temperaturen så den blir mer beboelig. Men ökade temperaturer gör Calvions utrustning för mineralutvinning icke-fungerande. Och Calvion svarar med att hacka och förstöra Neapalias satellitspeglar. Nu har de stämt varandra i den internationella domstolen på jorden. I verkligheten ett konferensrum här på rymdmässan i Bremen.
They're still deliberating, so we gotta wait.
Ut genom en dörr kommer en ung man i mörk kostym. Han ser besviken ut.
So unfortunately my team, the North American regional champions, lost to India, and India will be moving on to the world finals on Thursday to argue in front of the International Court of Justice.
So how do you feel right now?
Oh, I'm disappointed because we lost.
Tyvärr förlorade vi det amerikanska laget mot Indien, säger rymdjuridikstudenten Zach Miller. Nu ska Indien möta Sydafrika i finalen.
Congratulations.
This is a host of Swedish radio,
yes.
The largest radio station in Sweden.
In Sweden,
right?
Yes.
Jag träffar Rovimbo Samanga från det sydafrikanska laget.
I'm very excited. I really am. I was hoping for it, but you know you're not totally sure.
De representerar staten Calvion, alltså det fattiga landet. Och för henne är inte det här bara en tankelek, utan på fullaste allvar. Hon argumenterar starkt för sin sak. Vår stat Calvion har resurs- och matbrist, säger hon.
So in an attempt to curb that resource crisis, some states are resorting to resources in outer space.
Nepalia vill kolonisera Mars och sälja platser dyrt till andra länder.
For an incredibly high amount and an amount that our state cannot afford. What this does then is it creates an elitist society in outer space that...
Om domstolen dömer till deras fördel kommer det skapa en elitistisk rymd bara för de rika länderna.
That precludes non-economically spacefaring states from taking part in outer space.
Rovimbo Samanga ser tydliga paralleller mellan det fiktiva Calvion och hennes riktiga hemland, Sydafrika, som också kämpar med ekonomiska problem och nyligen startat ett eget rymdprogram i förhoppningen att det ska bli lönsamt. Men personligen ser hon med oro på utvecklingen i rymden nu. Det påminner om vad som redan hänt när Afrika koloniserades i jakten på värdefulla naturtillgångar, säger hon.
When I think of the potential of activities in outer space, it's very reminiscent of the scramble for Africa in my case, because I would think that most states would rush to grab a piece of the moon because it is very valuable.
But do you still think it should be done? I mean, should we settle on the moon and Mars, or what's your personal view?
My personal view is I don't think we should settle on Mars. Very soon we will run out of resources in outer space in any case, and I think our greatest solution would be to regulate the resources we currently do have and not open up the floodgates of litigation by traveling to outer space.
Jag tror att vi gör klokare i att ta hand om resurserna som vi faktiskt har här på jorden, säger hon.
Dear judges, dear students, dear audience.
Finalen i rymdjuridiktävlingen hålls i en gammal domstol inne i Bremen, med riktiga domare från den internationella domstolen i Haag. Laget från Sydafrika, eller Calvion, vinner. Rovimbo Samanga ser glad ut när hon tar emot priset.
Knock, knock. Who's there? The love of your life. Impossible. Chocolate can't speak.
Tillbaka med den grönögda roboten Luna. Hon står i mässhallen och drar skämt för förbipasserande. Förutom rådet att jag borde intervjua utomjordingar om risken för rymdkrig, så får jag inte så mycket ur henne. Däremot visar det sig att robotutvecklaren Adrian Lubitz, som programmerat Luna, tänkt en del på ämnet.
I mean, space is a lot of space, but probably someone will claim at least one part of it, and then there will be war and stuff. So
vi måste nog lösa våra problem här på jorden först, säger han.
And then we can enter this new era.
Luna. Luna. Hello. Hello.
This one.
Do you think humans are peaceful?
I am enjoying myself immensely. And how are you?
I'm enjoying myself too, thank you. Do you want to go into space?
Who doesn't?
Ja, vem skulle inte vilja åka ut till rymden? Reporter i Bremen var Konflikts Robin Olin. Vi ska avsluta detta konflikt om rustning i rymden i Stockholm. Närmare bestämt på Kungliga Tekniska Högskolans Space Rendezvous som hålls en gång om året. I en hörsal där på KTH träffar Konflikts Ulrika Bergqvist studenterna Johan Hallberg och Oskar Munter. De väntar på en man som en gång var en vanlig ingenjör. Men han har en erfarenhet som många beundrar.
Jag är här för att träffa Fuglesang.
Fuglesang?
Han verkar vara väldigt intressant. Och har han varit i rymden?
Den svenska astronauten Christer Fuglesang tillhör de som tittat ner på den blå planeten. Fridfullt kan det tyckas. Men frågan är om människans strävan ut i rymden för oss samman eller splittrar mänskligheten.
Det för människor tillsammans. Behöver liksom gå ihop för att få råd med upptäcktsresorna.
Elektronikstudenten Sara Reischoper är inte lika säker.
Kanske att det kan splittra för att det handlar om så här, vad vi värderar. Värderar vi att lösa problem här som vi har liksom, i samhället nu eller ska vi leta oss någon annanstans?
Jag tror på förenar för att alltså, människor över alla liksom, kontinenter och så måste ju samarbeta om det ska bli någonting. Om vi ska komma ut i rymden. Så att jag tror på förenar.
Alicia Palmer tittar mot podiet.
Nu är det dags.
Ja.
Där det nu är dags för rymdfararna.
That's great. And he has been in space not once, but actually twice. And thus became the first Swede in space. Christer Fuglesang, welcome up on stage.
Just idag pratar Christer Fuglesang inte om hur det känns att vara först i svensk i rymden.
I'm very happy to give a talk which I normally do not give, because I normally talk about my own space flights.
Han är lite trött på det. Han föreläser om de privata investeringar som görs för att människan återigen ska gå på månen och planeten Mars. I USA tävlar företag som Boeing och SpaceX om att bli först med en ny rymdkapsel. Boeing har till och med anställt en egen astronaut. Och planen är att de första bemannade testflygningarna ska göras nästa år. Bredvid mig, där i bänkraderna i föreläsningssalen, sitter en japanska i 65-årsåldern. Hon nickar uppmuntrande till Christer Fuglesangs beskrivningar av framtidsplanerna i rymden. Det är inte vem som helst.
Hi, my name is Chiaki Mukai. I work for Japanese Space Agency.
Chiaki Mukai blev Japans första kvinnliga astronaut när hon på 80-talet valdes ut att träna vid NASA:s rymdbas i Houston i Texas.
I love the phrase like if you can dream it, you can do it.
Om du kan drömma det, kan du göra det, säger Chiaki. Först på engelska, sen på japanska.
Yume ni mukatte mo ippo. Take one step closer to your dream. I was 9 years old when Gagarin flew, and I was so excited. Especially he said, our home planet looks blue from the space. That's wonderful, looks blue. Blue planet.
Hon var 9 när ryssen Yuri Gagarin flög ut i rymden. 11 när Neil Armstrong gick på månen. Själv har hon inte satt sin fot där på månen, men var med i förberedelsearbetet kring den internationella rymdstationen, ISS. Precis som astronautkollegan Christer Fuglesang. Chiaki Mukai är inte så lång. Fuglesang är längre. Men i rymden når de lika högt. Tyngdlöshet suddar ut längdskillnader. Rymden är inte bara tyngdlös. Vi astronauter brukar också påpeka att den inte har några gränser, säger Chiaki Mukai.
Quite a lot of astronauts mentioned there are no borders. Space is the place, there's no border. No territory.
Hon är övertygad om att mänsklighetens strävan att nå ut i rymden för oss samman.
By one country, by one nation, by one company or by myself, the space is too big. So we need diverse people bringing their expertise. So that's how I think space unite the diverse people together to explore.
Visst kan länder bråka, men inte vi astronauter. Vi har inget val.
Because you will not be able to come back if you fight with your crew member. It's necessary for surviving.
Om vi bråkar kommer vi inte tillbaka till jorden igen, säger Chiaki Mukai. Det är en spännande tid vi lever i. Möjligheterna är fler nu än när jag blev astronaut, säger Chiaki Mukai. Det kanske inte kommer att vara lika exklusivt att vara astronaut i framtiden. Men alla de satsningar som görs av länder och privata företag, det gör att utvecklingen går snabbt framåt.
Kan jag gå in?
Ja. Det är väldigt skumt.
Hej.
Precis. Ja, ska vi sätta oss någonstans eller?
Dagen efter vårt Space Rendezvous där på KTH träffar jag Christer Fuglesang på Saabs kontor i centrala Stockholm. Han har inte en lika tydligt fredlig bild av rymden som astronautkollegan Chiaki Mukai.
Flyg. Flygplan, vilka fina bilder.
Ja, men det är rätt fint.
Saab är ju egentligen ett militärt företag, säger han medan vi passerar en vägg tapetserad med foton av kakiklädda män.
Saab är ju ett försvarsföretag. Huvudsaken är försvar. Då. Saab förstår att rymd är mer och mer viktigt också inom försvarsområdet. Och därför så bör man lära sig mer vad som händer och se att vi inte blir utkonkurrerade. Om man inte vet mer vad som händer i rymden så kanske man förlorar liksom framtida marknader.
Och Sverige har också anledning att se över sina militära intressen ur ett rymdperspektiv, menar Fuglesang. Det är ju därför han jobbar här.
Jag är rymdrådgivare. Rymden är en naturlig fortsättning på försvarsarenorna. Nu när vi kan vara mer och mer i rymden så blir det ju det.
Även för Sverige?
Ja, även för Sverige. Så även den svenska militären behöver liksom förstå vad som händer i rymden. Och även svenska militären är mer och mer beroende av vad som finns där uppe i rymden. Både liksom att man kan använda de resurserna. Vi kan också, när det blir billigare och lättare, använda rymden för att spana på fienden. Och om vi då börjar också vilja vara medvetna om när kan fienden spana på oss. Så man kanske, om man vill göra en manöver så vill man undvika att göra när fienden spanar på en, så att säga. Så att det måste ju även svensk militär vara medveten om.
För Fuglesang är det en självklarhet att människan kommer att nå Mars.
Ja, jag är alldeles övertygad om att vi tar oss Mars. Det är liksom inte frågan om, det är frågan om när och vem.
Men han tror inte att vi absolut måste göra det tillsammans. Det var trots allt en nation, USA, som placerade sin flagga på månen. Även om det inte är så vi ser på det idag.
Folk säger alltid, när vi åkte till månen. Och jag får väldigt ofta frågan, liksom så här, varför har vi inte varit tillbaka på månen än? Ja, vilka var det som åkte till månen? Det var amerikanerna. Och de gjorde det i en konfliktsituation, men idag så ser nästan alla det som att ja, det var någonting vi i mänskligheten gjorde tillsammans. Så att jag tror att det har en möjlighet att snarare liksom, vi känner oss som en mänsklighet som gör det här tillsammans.
Det är svårt att stoppa utvecklingen, menar Fuglesang. Hur vi människor sen väljer att använda tekniken, till gott eller ont, det har alltid varit den stora frågan. Själv börjar han bli för gammal för att kvalificera sig för nya rymduppdrag. Men visst längtar han dit ut igen. För att kunna titta ner på den blå planeten.
Det är väl den här lockelsen att alltid se saker i nya perspektiv och uppleva någonting nytt. Och det är alltid lockande att uppleva någonting som väldigt få andra gjort. Så är det ju liksom.
Har du en biljett då?
Nej, jag har ingen biljett och jag vet inte, jag blir väl kanske tvungen att köpa en själv. Så jag får börja spara pengar då.
Ja, spara behöver han nog. För några 100 miljoner kronor lär en tur runt månen kosta och de första platserna är redan bokade. Det var dagens konfliktproducent Ulrika Bergqvist som hade träffat astronaut Christer Fuglesang och hans japanska kollega. Du har hört Konflikt som idag tagit steget ut i rymden. Om rymdrustning och om hur vi ska bevara freden där ute. Reporter på den internationella rymdmässan i Bremen var Robin Olin. Vår tekniker idag var Heinz Wennin. Och jag heter Sharon Joma.